Ja, där fick du höra lite mina uppvärmningsövningar som jag lärde mig av Anders Börjesson på Naturmorgon när jag var där en kort sväng. Just det. Och där säger vi välkomna till Jag tror att vi är något på spåret. Podcasten som tar upp veckans avsnitt av tv-programmet På spåret. Och det handlar om helt annanstans längs vägen. Och idag sätter vi tänderna i avsnitt 8 i säsongen 2021-2022. Där Farah Abadi och Johan Glans tog tag i. Eller i alla fall mötte Cecilia Dyringer och Jonathan Unge. Och vi som gör podden är två barndomskompisar och fans av tv-programmet På spåret. Och det är jag, David Lundin, och på länk i vanlig ordning Arvid Mårtensson.
Det stämmer bara det, David. Härligt att höra dig igen efter en vecka här.
Och detsamma. Hur är läget ikväll då?
Jo, men det är inte så dumt faktiskt. Vi håller ju oss hemma här i en liten karantän. Bubbla utan, vi är inte sjuka och det liksom är syftet med hela grejen. Så karantän är kanske fel ord, men vi håller oss hemma i alla fall för att inte bli sjuka här. Vi ska ju ha bebis här om några veckor, tre, fyra veckor. Då behöver vi lite större bil, så vi köpte faktiskt en större bil för ett tag sedan. Men då blir det också att man åker på att sälja den gamla bilen. Så det har jag ägnat en dag, eller ja, gjorde jag här i veckan också.
Ja.
I tillfälle, och då kom det en kille, ringde, jo, ja, han skulle köpa bilen och det var väl inte så mycket mer med det. Så sa han, ja, men jag kommer på måndag då, på lunchen. Mm-hmm. Och jag tänkte jobba hemifrån, så lunchen hinner med, det är liksom inte så mycket, det är ett ägarbyte och lite så det hinner jag med då, liksom så.
Mm.
Ja, så. Men då hörde han av sig på förmiddagen, jaha, så hur löser vi det här då? Liksom, ja, vadå då? Nej, jag kommer med tåg. Jag bor ju på landet här utanför, så det blev ju, ja, vi fick ju hämta honom och sen blev det ju ganska omständigt och han var ju helt vild, han fattade ingenting, han hade ju bara blivit ivägskickad och åka och hämta en bil någonstans. Så att, ja, det stökade till dagen lite så, men den är ivägskickad nu och jag har inte hört någonting, så vi hoppas allting är bra. Så att det är sånt som enkla saker som kan bli ganska komplicerade, men det löser sig också.
Ja, vad skönt. Vi hade också en bil-incident, eller vad ska jag säga, här i höstas innan. Vi hade haft en trotjänare här nu under, ja, 7 år tror jag det, som också, den har varit inom Emmas, eller vår familjen, sen 97 då, när bilen köptes in. Först Emmas pappa hade den, sen så sålde han till sina föräldrar och sen så köpte vi den då av Emmas farmor och farfar 2014 eller 13. Och sen nu så började det, ja, bli lite väl dyra grejer att göra, eller vi på den då, en Volvo som är från 97. Och då så, men jag lyckats få till ganska så fina bilder, men jag säger det själv, med Helsingborgs nya vattentorn då, designat av Gert Wingård i bakgrunden.
Ja, så det stack just det.
Ut. Det blev rätt så coola bilder faktiskt. Och,
ja, det är klart.
Och folk hörde av sig som toka faktiskt när jag la ut den då, för den såg väldigt fin ut, alltså, ja. Välhängd höll jag på sig, men inte kanske välhängd, men i alla fall. Alltså åldras med värdighet på något vis. Och i alla fall, den som först ringde det, eller någon av de första som hörde av sig, det var de kille från Malmö då i alla fall. Och han sa att ja, men vi kommer ikväll och titta på den, och för jag lade ut den så här på sena eftermiddagen och kände bara fan, den kommer krocka med barnens läggning och sånt. Men vi bestämde att han skulle dyka upp vid 7.
Just det.
Men där kom ingen, och klockan, nej, blev liksom 7:30 och blev 8, och sen så säger liksom Emma att så ringer och kollar, för jag hade messat också under tiden, alltså är ni på gång eller inget svar på det.
Just det.
Och så ringer jag, och så hör jag så liksom lite motorvägsljud i bakgrunden, och vi kommer inte, vi fick vända på motorvägen, det blir strul med vår bil och sånt, vi är på väg tillbaka till Malmö, så att sälj den till någon annan du och sånt. Och det andas liksom något, ja, det kändes inte riktigt seriöst.
Just det.
Och sen efter det var det en man från från Umeå, som var väl i så pensionsåldern, så blev helt galen i vår bil och sa att jag flyger ner och köper den. Håll lite mig bara, så om tre veckor kan jag vara där, och det är dåligt på att imitera norrländska då, men om 3 veckor så kan jag vara där. Och så då, han köpte den för priset jag lagt ut och för alltihopa, och det är allt verkligen kappat klart, och jag tänkte att detta är en fantastisk historia om det här nu blir så, för han skulle liksom hälsa på sin son i Göteborg på vägen hem och så vidare.
Just det.
Men sen så, jag tror det, ja, det var efter någon dag där, han skulle egentligen swisha där och så, men så skrev han till mig liksom, men liksom, vad tusan är det, en turbo eller? Och för då stod det då 2,5T i rubriken. Ja. Och i övrigt, och även liksom i, ja, automatfaktan därifrån liksom, som blocket.
Just det, det har jag
in. Det så att, men jag hade inte skrivit det i annonstexten. Han tyckte då att jag hade dolt det här och sånt. Och jag bara, nej, men det, T brukar ju betyda turbo och sånt. Men han drog sig ur då, för han var rädd för att den skulle kanske haverera då. 120 mil, alltså halvvägs hem till Umeå och sånt. Så att det blir det inget där. Men,
just det.
Men det hittade sin rätta köpare sen, en Volvo-proffs i 25-årsåldern från grannkommun här. Så att det gick till någon som kunde ta hand om en Volvo. Så det var en trevlig slut på den historien ändå.
Ja, men verkligen. Jag hade ju, precis, vi skulle ju, han den här som köpte den här nu, han pratade inte superbra svenska då, så vi skulle ju försöka styra upp den här affären. Och så skulle han ju bara, jag ska betala pengar. Ja, så det är klart du ska få betala dina pengar, men vi ska också liksom prata om, liksom så här, det är ett ägarbyte. Jag vill se ett kvitto på att du har försäkrat, eller jag vill se liksom att du har försäkrat den. Även om, även om ägarbytet har gått igenom, så alltså det känns, jag vill inte att det ska vara min försäkring, bla bla. Alltså på något sätt så. Så det vill jag liksom så här, minimikrav då. Ja, men jag vill betala. Så. Ja, du ska få betala. Så tänkte jag, ja, det här med masker. Jag vill inte ha, nu med covid också, vill jag inte gå så här jättenära och hålla telefonen framför honom. Utan jag tänkte jag måste liksom ge kontonumret på ett annat sätt. Ja. Så tänkte jag, så hittade en så här stor låda i garaget då. Så skrev med tusch på mitt kontonummer då. Så ställde jag den på marken och sen så blåste så mycket. Den lådan blåste iväg och han gav sig iväg ut på åkern och skulle jaga i fatt. Det var faktiskt ganska kul.
Alltså det på sätt och vis signalerar någon slags agentroman sådär, eller någon slags avgörande ute i öknen, och någon har skrivit liksom siffrorna där på någon låda och grejer, och så springer han iväg där. Ja, det är spännande.
Ja, du kan ju tänka dig det här. Ja, lite komiskt av det. Ja,
men visst, han var ju lite i rävsax, för att han hade, alltså det indikerar ju ändå att han tänkte köpa bilen, alltså, han verkligen ville då när han kom dit med kollektivtrafik och hela den biten. Så att,
ja. Nej, absolut. Så det var. Men sen en dagen efter så var den ute på blocket igen, så då skulle han ju sälja vidare.
Ja, okej.
Okay. Okay. Men det får han gärna göra. Jag är nöjd med det jag fick. Så att, ja.
Men så ja, du körde inte på honom på något vis i alla fall. Nej. Till skillnad från då David Batra och Johan Glans var ju i Indien 2014, stötte jag på en uppgift här om, med Johan Reborg också, som spelade in en tv-serie som hette då Jättebebisar, tror jag. Men Jättekompisar var det faktiskt, när jag läste lite noggrannare. Och det var, jag stötte på en Aftonbladet eller Expressen-artikel där rubriken var då Batra körde på man under inspelning i Indien. Och då kände jag ju bara att wow, hur kan han kunna göra det under den här liksom ganska propra SVT-inspelningen av som en, eller så. Det var ju,
svensk riskbedömning, det har jag aldrig hört talas om i Indien.
Nej, alltså världens sämsta Indien, men det var inte i samband med det. Alltså, utan det var en tidigare inspelning och av en drama eller komediserie.
Som är det låter bekant.
Ja, nej, och då var det i alla fall att de körde runt i någon, det var ju i Indien, och där det var liksom in i stad och med mycket folk och sådär. Så Johan Reborg tydligen åkte i baksätet då och började skrika att du körde på honom. Och då såg David Batra hur en man, en gammal man var det tydligen, reste sig upp och borstade av sig och nickade mot honom och liksom gick lugnt därifrån, och så, som han beskrev det. Och vilket ju känns ju helt jävla märkligt. Alltså, och sen då Johan Glans fick också sätta sig bakom ratten trots att han hade körkort tydligen. Och då krockade han direkt med bilen framför. Och det var meningen, sa han då, för jag hade ju inget körkort. Och så råkade jag krocka så våldsamt på bilen att den flög iväg och åkte hela vägen ner för gatan och rakt mot en folksamling, sa han jätteglatt. Och det var inte så att de liksom, journalisten sen ställde dem mot väggen efter det. Det är helt okommenterat. Det här bara var så slutade liksom artikeln. Och med att jättebästisar var jag ikväll på TV4 klockan 21. Och så jävla märkligt artikel. Bara just att ingen så här, hur gick det med folkmassan? Hur gick det med mannen?
Nej, exakt.
Det är väldigt kolonialt perspektiv på något vis. Alltså,
ja, visst. De vita konstnärerna ute och liksom, det är liksom gör sin bedriver sin konst ute på liksom typ så livsfarliga uppdrag då. Låter genialt och 1890-talskt.
Ja, det jag tror inte hon heter hon Malin som körde den här serien med honom där världens sämsta indie. Hon kanske inte hade googlat fått upp det här innan hon bestämde sig för att köra den här, eller jag tror aldrig det.
Nej,
jag körde kanske över på en indie.
Nej, precis. Men på tal om att bli överkörd så blev det ju lite så idag dagens match faktiskt.
Ja, det är helt klart.
Det var riktigt kul. Jag tyckte inför matchen var det kul och härlig stämning, så jag tyckte de fick till rätt alltså snyggt intro och ja, men lite gott uppsnack där och sådär. Så att det kändes
absolut
det riktigt lyckligt inför den här bataljen då.
Ja, det var uppklätt för Fredrik och Luke där, noterade jag, liksom lite stiligare klädsel än vad de har kört tidigare. De verkade riktigt taggade, hela gänget ju. Och så säsongens första riktiga hatmatch skulle vi få också där,
levererat av
Jonathan Unge. Och det fick de fördjupa sig lite i att båda kommer från Malmö och... Ja, precis. Farah skulle bli, hon skulle inte kunna förlåta sig själv om Jonathan Unge och de vann där, medan Jonathan Unge skulle bli förvånad om Farah och Johan Glans vann.
Så
att de
ja, det så
satt redan ribban ganska högt där och så.
Ja. Ax, exakt. Ja, det var riktigt bra var det. Så där, det var roligt.
Glans också var lite on fire där när Fredrik och eller Christian drog så här liksom, vi skulle visa att de drog i nödbromsen och så här, det här nu går tåget till Filleberg, det tyckte jag också var kul där och kickade igång.
Just det.
det såg rätt packat ut det de höll på med.
Ja, men det var bra. Mm. Och sen fick vi en riktig pangstart på avsnittet när Jonathan Unge, det var väl han som var och drog i snöret eller på sig för Boston va?
Ja, vilken pärla, och det är precis, han drog och hon verkade chockad, men sen satte hon på svaret, verkade som där form av Boston Tea Party, så hon, ja. Uppfattade jag det som för att det var hon som sa det svaret i alla fall, och historikern där i dressinen. Så att,
ja, det var som du säger, riktig pärla, de fick, det satte ju, det tycker jag pekar riktigt god riktning detta, för det är höga poäng. Ja. På resmålen och det höga poäng på frågorna. Så att det, men visst var det så att du och Emma hade tippat högt med det här laget va?
Ja, jo precis. Vi blev lite extra malliga i soffan för att vi satte ju dem som vinnare då. Cecilia Dyring och Jonathan Unge totalt sett i tippningen. Och jag tror faktiskt att vi är ensamma, eller om det var någonting som på jobbet som gjorde det. Så att det kommer ju vara spännande här nu. De sista programmen för vår del också är lite extra på så vis. Men den här fina ledtråden man satt ihop där med massa tjusigt folk. Och det var Massachusetts delstaten där då.
Just det.
Ja, nej, men det, ja, vilka höga poäng.
De halva på i Harvard.
Ja, men precis. Det är på sätt och vis lite kul när man har fått reda på svaret. Och bara kan sitta och liksom bara ja. Själv känna sig lite småsmart när man sen hör
just
dem och tar vissa av de grejerna på vägen. Ja. För att man har fått reda på det. Så att, men och Luke ropade ut där tidigt att vilka höga poäng. Alltså då, det var 10-6.
10-6, ja.
Och jag tror det första gången han liksom tog i på det viset. Och de var ju riktigt taggade allihopa.
Ja. Nej, och det var nog en fördel också. Jag menar, Jonathan Unge är ju rutinerad då på många sätt. Men Dyring är där. Hon har ju en match i ryggen här sen förra veckan. Ja. Så att säga då. Det är ju närmare klart inspelningsmässigt då. Men, så ja, det gjorde nog att det blev att de var ännu bättre ikväll jämfört med förra. Alltså ännu mer på tårna kanske och mer... Så den här matchen blev ju inte bara den blev ju som du säger, alla var på tårna så, och eftersom att man har den här erfarenheten då.
Ja, det, absolut. Hon var ju verkligen on fire där. Det var ju imponerande nivå hon kom upp på snabbt. Och som du säger, nu var nog när nervositeten bortsprängd från som kanske fanns där första vändan. Ja,
ja men precis. Ja. Mm. Ja, men det är kul att hon får lite synas också, för hon verkar ju vara... Alltså inte minst visar ju programmet, de är väldigt, väldigt duktiga på flera resmål. Och jag kan väl tänka mig att de, jag kan inte svårt säga så som tittar, men de verkar sitta på gedigna kunskaper båda två, Jonathan Unge och Dyringe här. Så att det kan nog vara en, ja, jag tycker kul att hon får lyftas fram också, för att verkar vara en bra, jag menar, så det jobbet hon gjort på P3, det skulle kunna, ja, vad vet jag, omsättas på SVT och så vidare, så att det är en kul grej.
Kan vara en spånbräda där, och det där jag kan rekommendera. Jag har hört ett avsnitt av P3 historia som har gjort om det, om digerdöden som kom tidigare, rätt så nyligen i alla fall, och det där, det var välgjort, och lite så P3 dokumentär, ganska mycket P3 dokumentäraktigt, så att man jobbar med spänning liksom, och lite musik och så, alltså spänningshöjande musik och och stämningar och sådär. Så det är inte som att höra något på P1. Men jag tyckte ändå inte att det blev liksom för mycket åt det P3-hållet. Så att säga.
Nej, precis. För det är ju, tyvärr min erfarenhet för länge sedan att det var så. Men jag menar, de har väl man är ju ganska dum mot sig själv när man gör såna, har så gamla uppfattningar. Men jag ska absolut ge den en chans. För det, jag har varit inne och tittat, och det finns ju väldigt många ämnen där som intresserar mig. Så det skulle kunna vara kul. Det är vad som finns i den lådan, så absolut. Men det hade de ju det ena, för första frågan då var det den här tidningen då som var tidigt ute. Det var en ganska progressiv tidning. Jag vet inte hur de uttryckte det, men det var ju den här Boston Globe då.
Ja.
Men på andra frågan var det den här poeten. Och det är ju en sån händelse där som var den här, vad ska vi säga, för ett år sedan var det ju...
exakt tror jag ett år sedan.
Ja, ganska exakt ett år sedan, precis. Och det är ju den här tiden, det var ju bara veckor efter stormningen av Kapitolium i Washington. Så hela den här perioden är ju så, man är ju så amerikaniserad.
Ja.
Ett amerikanskt val, jag misstänker att du följer det ganska väl. De senaste åren har följt det ganska väl, till och med varit upp och sett hela valvakan i princip på natten.
Så var det, du var uppe.
Jo, med en kompis. Ja. Och, ja, men vi har suttit och haft, jag vet inte om man kan säga en tradition efter två gånger, men vi har sett, jag och Matt, och vi har kamperat ihop i soffan här och käkat chips och kollat på de olika valvakorna. Och sen då det här, dels först den här upptrappningen under hösten inför valet, och sen är det val, och sen så kom den här Kapitoliumhändelsen i början av januari, och sen då den här installationen. Och då var det ju, ja, klart man har hört den här poeten, men jag kommer inte på namnet. Amanda Gorman.
Ja.
Så hon gjorde ju ett jättefint framträdande, och väldigt, 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 jag gillar verkligen att de lyfter fram en sån ung förmåga då, som hon är då, 22 år tror jag hon var när hon läste upp den här dikten då på The Hill We Climb, som dikten heter då.
Okej.
Men sen läste jag en rolig sak om henne också, att hon har 2036, alltså vad är det? Det är 14 år från idag, eller från nu då. Har hon nått upp till minimiåldern för att bli amerikansk president. Så då har hon sagt att hon ska testa och köra för president då i USA.
Okej.
Så riktigt häftigt om det skulle bli så, tänker jag, att redan i 20 år, bara det är mitt mål, jag ska dit, jag har värderingarna, jag har liksom förutsättningarna. Och det har den i samband med hennes den här dikten, och det har läst upp i samband med installationen av Joe Biden, så retweetade Hillary Clinton den här, hennes tweet att hon siktar på det presidentvalet 2036.
Okay.
Så det har ju liksom förankrats lite grann i både, alltså på hög nivå, om man får säga så. Så det är väl en ganska, så att säga, det är nog en ganska vedertagen uppfattning att det kanske åtminstone nu ser ut att kunna bli så att hon åtminstone kandiderar då.
Okej, wow.
Ja, det är riktigt häftigt faktiskt. Los Angeles är hon ifrån då. Eller förstår jag det som. Kunde. Och sen läste jag lite, kollade lite på den här dikten The Hill We Climb. Man blir nästan lite rysningar då med att en så ung person kan få ihop det. På det viset, riktigt. Fantastiskt fint. Så det var jättekul.
Men då finns det alltså en minimiålder på, som är på typ 35-36 år då?
Det får vi väl nästan ta till med att det måste göra då. Då har vi, kan vi konstatera att vi är ju tyvärr inte födda i USA, så vi kan inte bli presidenter, men vi har väl åldern inom ett annat.
Ja, men precis, presidential så att säga.
Ja, exakt.
Men det är väldigt fint att, som du säger, att man lyfte henne under den ceremonin, och sen även är det fint att På spåret uppmärksammade, för jag tyckte att det har i vissa program känt så här att oj, nu blev det bara gubbar eller män nästan som var med i frågorna och sådär, och svaren. Och det var ju lite bättre så att säga, slagsida på det här programmet.
Håller
Allmänt
helt
tycker
med
jag.
dig. Jätterätt. Så det var, nej, men det var ett kul inslag och det ett vett, alltså när man fångar en stad som Boston så är det kul att få den en sån koppling tycker jag. Även nu, även om inte direkt Boston-anknuten. Jo, hon hade pluggat på Harvard tror jag det var kopplingen.
Det var det.
Så att få en kul att gifta in henne i programmet då. Så det var den staden där. Eller ja, den frågan var det i alla fall.
Och där tycker jag sen när de gick vidare att jag pratade lite om halvön där då, det var ju Torskudden då, Cape Cod, som jag tyvärr inte
Just
nådde
det.
fram till riktigt, utan var med och fiskade i Rhode Island eller Connecticut eller något sånt där. Ja, astronauten, den tredje där, det var, nej, jag känner igen de andras namn ju, men Michael Collins passerade förbi. Däremot när de kom till superhjältesegmentet där så hade jag tyckt att fasen, här kunde de väl ändå ansträngt sig lite. Jag trodde först att de tänkte ta in folk som var utklädda till, för det finns ju ganska gott om maskeradkostymer, och vi har faktiskt ja, i alla fall en av de kostymerna liggande här. Barnen då, de har ju blivit lite insnöade på det
Just
i
det.
en låda. Så att det kunde de jobbat, tycker jag. Det kunde bli ett lite
Ja.
komiska också, just det här, få in liksom det analoga människor då, så
Just det.
ja, i studion.
Jag tänkte inte på det, men däremot så tänkte jag på att det var jäkligt snygga figurer. Alltså de måste ju ändå ha köpt in den här helfigurs ja, pappfigurerna, men nu kan vara. Den tänkte, de kan inte vara så billiga att skriva ut eller vad det nu kan vara. Men
Nej,
det
men
hade varit
antingen har de en riktigt bra färgskrivare, och så har Luke och Lindström fått ägna sig lite åt pyssel där och klistra upp dem, eller så har de faktiskt beställt in dem på lite proffsiga former. Det såg ju faktiskt ut så här.
Ja, men när du säger det, så jag menar det finns säkert frivilligföreningar hit och dit så där som inte gör annat än att liksom, ja, ägna sig åt den här typen av hobby då. Så absolut, där finns ju säkert riktigt snygga ja, maskeradkostymer då i de här kategorierna. Så det kunde de gott, som du säger, gjort en lite mer analog insats.
Ja, det är lite slött där ändå, även om visst, som du säger, det var ju inga, det var inte, de har inte bara skrivit ut det på en svartvit A4-sida eller sånt, utan det var
Nej,
lite
och
mer
ibland brukar de ju ha den
genomarbetat.
här lilla brädan de lyfter upp och så har de ju
Ja,
typ tre
det är sant.
figurer. Och det här hade de ju ändå så att säga, de hade ju lyft det till helfigur, eller så här helkroppsfigur eller vad man säger. Och den, så det där blev, men absolut, varför inte gjort det mer mänskligt? Vi får väl hoppas och tro att det hade med pandemin att göra, vi vet inte. Men de hade ju förvisso den här dansen för några veckor sedan. Då var det ju någon, jag kommer inte ihåg om det var Kuba, inte Kuba, eller vilken, nej det var något resmål de var på då. Då lyfte de från lokal dans därifrån och då hade de ju
Absolut, och då,
ett gäng där ju.
det är rätt.
Så, men de här superhjältarna, kan inte du hjälpa mig lite på traven här? För jag hänger inte riktigt med i den här trion faktiskt.
Nej, precis. Har du någon chans, hade du någon chansning
Nej,
på
men
dem,
den
eller
här
du är
Wonder
blanken?
Woman, vem var det som var vit av de här? Var det ett,
Det
alltså den vänstra eller mitten?
menar jag då var en kuggfråga, för det den som då råkade vara vitklädd här, det är ju en superhjälte från Avengers-gänget som heter Black Widow, så det var liksom en liten kugggrej därför att hon då var vitklädd här, och det är hon nog i filmen om henne som jag fortfarande inte har sett. Men däremot Wonder Woman var ju tjejen till vänster, eller hjälten till vänster ska jag
Just det.
säga då, som det har kommit två filmer om nu i modern tid med den
Jaha, ja.
skådespelaren Gal Gadot, eller vad hon heter, men
Just det.
Gadot. Och sen då var det, annars var det två ur Avengers-gänget så att säga då, Black Widow, och sen ja, längst till höger där snappade upp
Iron Man,
honom,
ja.
Iron Man, ja precis.
Men jag trodde, jag är ju pinsamt dålig på detta, men visst finns det någon figur i något sammanhang som heter Tomb Raider?
Jo, det gör det ju då. Ja, visst, det är
Är inte det
tv-spels.
ja, något tv-spel? Det hade jag väl inte riktigt tänkt så långt då, men är inte det någon som alltså en tjejfigur som åker runt och gör grejer?
Ja, men absolut. Det är ju tv-spels hjälte då, som jag tror, ja, redan sen slutet på 90-talet, men det har liksom
Aha.
fortsatt med kanske, ja, jag vet inte om det är fem, sex eller sju spel, och sen en spelfilm som faktiskt var rätt fet. äventyrs actionfilm med Alicia Vikander för några år sedan också.
Just
när
det.
Man vill ha en popcornrulle sådär en fredagkväll eller lördagkväll när det inte är på sport. Men det fanns ju vissa likheter kan jag hålla med om där mellan vissa av dem som
var uppe här. Jag behöver skilja på superhjältar och tv-spels karaktärer då helt enkelt.
Lite så, hon brukar ha pistol oftast också, Lara Croft, Tomb Raider där, men det är väl något som barnen är ganska betuttade i, kan jag tänka mig, med superhjältar och så.
Ja, alltså jag vet inte riktigt vad våra barn är ju, eller vad det här innan han började mer och mer gilla, han fick någon sån Spider-Man-figur i julklapp och tycker han är roligt då, men sen så ska han... Har han valt att när vi brottas då så är han Hulken och jag har hittat på min egen superhjälte så han kallar mig för Mullemannen. Så det är Mullemannen och det kommer nog från alltså, ja, muskler då. Jag är ju den sista till att jag har muskler, men det är muskler som Mulle och så Mullemannen.
Ja, för jag tänkte just fråga, vad är din superkraft? Och för mig låter det lite som att det skulle vara så skogsmulle, att det var på något vis kanske bra på att klättra i träden.
Ja, men precis. Ja, exakt. Vi försöker gifta in det med det här liksom scoutiga i det hela och försöka få lite mer så här, nykter i superhjälte. Så, nej, det ja, vi kämpar på det när vi är borta. Så vi, men ja, det är...
Alltså när ni är borta liksom, hos folk eller nej?
Nej, där vi låtsas brotta, så vi brottas lite i soffan jag var inne så vi försöker utkämpa lite fight kan man väl säga då busa med varandra eller man säger då. Så.
Absolut.
Då ska han vara Hulken och då är jag Mullemannen.
Ja.
Så är det.
Jo, men det har sina olika perioder där. Här var det Bamse länge som där jag skulle vara. Jag tror jag oftast var Bamse och Alvin skulle vara då minihopp eller husmusen. Och
det, ja, var det är kul att ta proportionerna riktigt.
Precis. Och det var lite kul också. Bamse-filmen nämndes. Det fanns två skådespelare, röstskådespelare i studion. Mm. Det var ju lite skojigt.
Ja. Jag kan. Vi var faktiskt på ett... vi var på det nu i jul. Alltså jag och barnen då under... Ja, mellandagarna, det var väl innan det här omikron briserade helt och det var
riktigt,
ju man satt ju på avstånd och allt detta så det var ett lugnt och det var ju mitt på dagen så det var ju inte mycket folk heller så vi tyckte det kändes som en kul grej då och det var ju som du sa, de räknade upp Peter Haber då utan Rolf Lassgård.
Han är utbytt mot Rolf Lassgård, ja.
Ja, men precis, Peter Haber var det tidigare då, sen var det ju Skalman, Johan Ulveson tror jag och Skutt och Johan Glans, så det är ju en trio som heter Duga. Men sen var det ju väldigt roligt att Jonathan Unge var den här hotellportieren då som och var kul, lite kul karaktär där också i filmen Bamse och Vulkanen. Som.
Men han fick en del speltiden då, alltså Jonathan Unge i den filmen, eller det var...
Ja, det var ju en perifer biroll kan vi säga. De åker ju ut, de ska ju så långt upp i Nordpolen egentligen, det bara går och där är ju en forskare som en gammal flamma till Skalman då som trycker där då, och då ska de ju rädda henne vid den sista utposten då innan Nordpolen eller vad det nu var då, så är det ett hotell och på hotellet så är det ju en sån där som håller i receptionen där då, en gubbe. Mm. Och den som har rösten där är ju ingen mindre än Jonathan Unge.
Ja.
Så lite kul. Men
och en liten parentes på Bamse-filmerna, det är nyfilmatiseringar då som har gjorts, det är väl fjärde i ordningen tror jag, och jag har sett två av dem här så som nu har kommit de senaste typ 5 åren eller 6-7 åren. Och det är ju, innan dess var det ju länge sedan man animerade Bamse. Det var ju 80-talet eller 70-80-talet tror jag. Mm. Rune Andreas som själv Bamse-författaren stod vid rodet. Och jag tyckte det var lite synd med de två jag har sett. Att jag tycker att det märks att munrörelserna som är, inte riktigt klaffar 100% i dem jag har sett i alla fall med liksom... svenskan eller med språket, så att jag vill tro att det har att göra lite med att man har att man ritade i typ Korea eller den någon studio som inte är i Sverige så att säga som har gjort att man liksom på något vis, det måste vara rätt svårt att animera och utan att liksom kanske ha det liksom modersmålet där eller så är det jag som är detaljpetare bara
gillar ju din iakttagelse, så är det klart att barnen kanske är lika glada för det, men det är absolut. Väl så som du säger, det är väl en kostnadsfråga vad det kostar per timme att animera film och sen så som ju allt annat, jag menar det för När jag jobbade på Konecranes för många år sedan så började man ju outsourca, eller började, men då höll man på att outsourca ingenjörsverksamhet till Indien. Mm. Och det var jätte, alltså alla var ju liksom förtvivlade för man tyckte ju liksom att det här kommer ju aldrig kunna bli någonting, men nu är det ju en jätteviktig del av verksamheten att kunna göra den här typen av bidrag till viss del av utvecklingsresurserna sitter ju i Indien, som det gör på jättemånga företag. Och det är klart att det är ju så inom den här branschen. Så, såklart ju. Så, det har ju säkert med det att göra. Det är inte svårare än så. Jag tycker det var en snygg spaning av dig där.
Ja, men jag antar att det är krass ekonomi. Det handlar rätt mycket om där. Ja. Och krass ekonomi kan man ju prata om. Eller ekonomi i alla fall när det gäller de här superhjältefilmerna. Så... bland de mest inkomstbringande filmerna, den första på den listan, jag vet inte om du kommer ihåg vilken det är inte en av de här superhjältefilmerna. Det är i alla fall James Cameron har ju flera filmer med, så det är Avatar, den här om några halvanimerad film om några blåa troll på en planet som den som faktiskt var bra, jag såg om den nyligen, men den ligger då etta med liksom högst, men sen som tvåa kommer då den senaste av de här Avengers-filmerna där då massor av superhjältar är med. Och som
just det.
Avengers Endgame på, ja det är helt ofantliga summor det ligger på. Sen, nummer tre där är Titanic och sen kommer Star Wars och sen har vi en Avengers-film till. Och de har kostat väldigt mycket att spela in. De har varit några av de mest dyra att spela in också. Mm. Men och den är också väldigt inkomstbringande. Och där är det ju Disney som köpt upp de där... för ett antal år sedan.
Men var det James Cameron-filmer du räknade upp nu?
Nej, två av dem var James Cameron. Det är Avatar och Titanic.
Så ja, att,
han har inte gjort superhjältefilmer. Utan sen de här Avengers-filmerna som tampas med hans filmer så att säga. De är ju regisserade av något lite mindre kända amerikanska regissörbröderna. Så Russell då i alla fall. Och vi fick ju då se den hjälten som kickade igång den här superhjältevågen kan man säga då, Iron Man där som första filmen kom 2008 där som var första liksom ut i Marvel filmuniversumet och då Disney hade väl tagit över dem vid det laget, så då en del har anklagat dem för att vara lite väl så att säga, jag vet inte, barnvänliga eller inte så, man säger blodiga, och att det skulle vara någon Disney anpassning så att säga, så där att de är lite filmer som alla kan gilla på något vis, men jag har sett de flesta av dem och haft rätt mycket nöje av dem, men jag är också lite nördig på sånt, så att ja.
Just det. Nej, men bra. Det var ju Boston, jag tycker de fick till den staden både fråga, till och med fyra frågor fick jag ihop det till det.
Mm.
Alltså tre stycken så att säga då film, sån här filmsnutta och sen en musikfråga. Sen var det ju Neapel. Jag hade nog inte helt, det var också höga poäng på den. Och där gjorde ju de bort sig Johan Glans-gänget här ju med att gissa på Kap Verde. Och ingen skugga över dem, det är rätt så, jag kan tänka mig att det är ganska svårt. Men uppenbarligen fanns det ju någonting som gjorde att Jonathan Unge och Dyringen satte det här på ett högre poäng. Det var 8 poäng skulle jag tänka mig.
Ja, det var där någonstans till landet. Så det var ju 29-13 efter just det här, så att säga, gissningen. Vart de var på väg någonstans.
Just det.
Och, så att det var ju sjukt höga siffror. Och, det var ju så tråkigt för dem att de drog bort sig så här också. Det placerade ju några, men det är Camorran som jag kände igen från den boken som jag läste för ett antal år sedan. Maffian där, Gomorra hette i boken. Och det flög förbi där. Nej, det blev ju en väldig klassskillnad här efterhand. Så man kände lite grann, det blev verkligen utskåpade, utklassade.
Matchen tog slut under Neapelresan man hade resultatet i sin hand här. Men det är kul, det var rätt så bra underhållen då där på det var ju det roligt när de skulle ut på den här ön och gissa vad den hette där, och det var ju, jag vet inte, något av lagen gissade på Hawaii. Det var lite kul, men de skulle hitta en pizzareferens då eftersom allt
var pizza. Ja, men det var det, absolut. Det fick vi se Fredrik Lindström käka förra säsongen, men inte i denna än så länge då.
Nej, men de hade väl fått in en ganska fräsch sallad där på lite olika buffalo och mozzarella eller vad det.
Ja, men precis. Caprese var jag nöjd med, för att jag har köpt en baguette i höstas här och tänkte att jag ska bara memorera vad den här salladen, för det var en så här enkel sallad, var mozzarella och tomater, så den kunde jag för en gång skulle sätta här då.
Ja, snyggt David.
Även om jag kammade rätt så lite i övrigt där kampanjen. Ja, där körde Johan Glans lite av det vi anklagade honom för förra säsongen, tycker vi väl ändå att han liksom satt så här, kan det vara, alltså det är något jag har hört och sådär.
Ja, jag blev lite bara besviken på det, lika så på Aerosmith tyckte jag att han var nog ganska övertygad om det. Jag vet inte vad det har senare för syfte, men det, han har jobbat mer i tv-branschen än vad jag har gjort, så jag får hoppas att han vet vad han gör. Men det känns inte riktigt äkta när jag tittar på det, men han kanske är sån, vad vet vi. Men vi känner ju igen det från försäsongen helt klart. Vi får se lite grann om de klarar sig vidare till semifinal nu i nästa fredag här då, om vi får se mer av detta. Men,
ja, men precis. För att man ska säga något, så fick vi inte se särskilt mycket av det här ikväll, för att de hade ju nästan tyvärr inte koll på någonting då. Så att det var ju inte så många svar de behövde spela att de inte kunde få sen gissa rätt.
Så sant.
Att, utan den, de var den, borta.
Men lite jag tycker, hårt, men det var ju lite så. Det var så.
Tyvärr alltså. Jag tycker jag en lite fin allmänbildning och smög in här ibland också, som inte jag hade koll på, att Margarita, att det skulle vara liksom italienska flaggan då, röd, vit och grön där. Att det är viktigt. Det var ju mozzarella, tomat, men viktigt med basilikan också för att knyta ihop den här till att det blir en symbol för den italienska flaggan och pizzan. Margarita.
Kul. Där finns ju, alltså man kan ju ibland, man kan ju tänka sig att de som gör frågorna måste ju sitta i ett, de måste vara ganska skickliga på att koka ner, alltså det måste ju finnas en uppsjö av material att välja ur. Vi kan ju tycka att, ja men så här, de kan väl, varför tog de inte med det? Men samtidigt så slår det med, ja men shit vilket hårt jobb att klippa ner en fråga här, för de får ändå med kul grejer, men det är ju så kort tid. Så man skulle ju vilja ha ett halvtimmesprogram om liksom pizzans historia och den här Neapel. Ja, men det finns ju så mycket att berätta om detta med alla, jag menar alla liksom, jag ska inte säga en halvtimme, men det finns ju väldigt mycket att berätta om detta egentligen. Så att,
ja. Och där, vad jag minns från den här en podd jag hörde förra året där Loke var intervjuad i TV-fabriken, heter den podden, och där framkom det att de gör liksom mer än vad man skulle tro ändå, för att de gör liksom i rätt stor utsträckning de här resmålen, alltså man säger ledtrådarna som leder fram till resmålen så att säga, alltså från 10 ner till 2 poäng, och de verkar ofta ganska nöjda med när de läser upp dem, och så sätter jag dem plus att det är alltså Loke och Lindström plus producenten och någon annan i teamet, alltså sitter liksom och spånar fram en hel del av detta, men sen däremot inte så mycket av det övriga då kanske, men jag tror att man ska ändå nog tillskriva dem en del inblandning i frågorna.
Säkert, blir till. Ja.
Men ja, nej, men det var väl ganska trevligt ändå med Neapel där. Och ja, napoleonsk pizza lärde jag mig säga här innan, för jag var osäker på hur man napoleonsk pizza, men jag försökte mig faktiskt på, jag gjorde pizza här hemma ikväll också innan. Det var ju dock inte riktigt i närheten av det vi fick se på tallrikarna i programmet, utan
just det.
Men något som liknade margarita blev det faktiskt på en av pizzan. Så att,
Och
kalljäst deg säger jag då, för att det man gör den kvällen innan och sen får stå i kylen och sen så fram. Står i kylen, nu blev det nästan ett dygn, och sen så fram med den en liten stund innan bara. Så att det var en nice grej, så det har inte gjort innan.
Ja, men gött. Ja, men härligt. Och så det var ju en trampar de genom Neapel. Sen blev det närmast vinnen, geografifrågan. Och där var det ju ett bekant resmål. Jag tror vi var i Sydney i förra säsongen, tror jag. Men nu då som en geografifråga närmast vinner här. Och att sätta det på 135 kilometer tror jag Unge och Dyringen gjorde. Får man väl ändå klassa som mer än godkänt. Jag menar, Australien är en otroligt stor kontinent.
Det är, och de andra var ju,
ja, det var bara jag tror det var 20 mil och säger, ja, så det var ju i, jag menar på de distanserna så är det snyggt. Så att det där får man ändå säga att de hade koll båda lagen då.
Ja, det är verkligen.
Så du var inne på resultatfördelningen eller poängfördelningen tidigare, men efter den här frågan så stod det 36-16, så alltså det var en ledning på 20 poäng. Så att det kunde man ju räkna ut att här blir ju en, det är ju nästan, det är ju sällan lagen slutar på över 36 poäng faktiskt.
Nej, verkligen inte. Så vi satt och lite och gapade i soffan, Emma och jag här just här hela tiden. För att liksom de bara trillade in poängen. Som du säger, det är sällan de är uppe i 36 poäng på ett avsnitt liksom. Och här var de på, ja, efter resa två var det väl då, va?
Precis. Alltså det var en magnifik poänginsamling här. Och sen blev det ju, man sitter ju lite grann, eller efter de här två resmålen så anades det ju ett svenskt eller ett nordiskt resmål på tredje resan. Och det blev det ju också, ja. Även om det var något norskt namn som klingade förbi där i någon ledtråd, som ni ser mer nämnde. Ja. Jag tror att uppfattade minst som norskt, någon pilgrimsfärd där, och då skulle man stanna till i Åre, uppfattade det som.
Ja.
Men det var ju snyggt, Åre finns i programmet, spåret där, ja. Så det var ju en liten kul ledtråd. Tyckte nog att vi sa här hemma att Johan Glans, det fanns någonting i hans blickar, någon känsla av att jag tyckte att han var, alltså han var lite dålig förlorare. Han, du vet, han skojade med att han reste sig, tack för detta liksom, så går vi hem.
Ja, precis, ja.
Lite dålig förlorare kan det vara bakomliggande liksom, ja kanske. Jag fick lite den känslan faktiskt.
Jo, det jag håller med dig. Det var, tyvärr blev det så, det laget hade svårt att svälja att de låg så mycket efter liksom, som du säger. Nej, jag tycker inte heller den, eller det var, Luke fick ju ansträngde sig för att försöka peppa dem och gå, alltså ni har, det är inga dåliga poäng ni har liksom.
Och så nej, det, lite så, man bara okej, okay, varför, ja. Så, det, ja, så det var väl vad det var där på året. Så
då, du tänker att han skulle vara en dålig förlorare i största allmänhet kanske?
Ja, eller? Jag fick den aning, jag fick den, eller det var Jennica som sa, sen kände jag direkt att det här vill, det ska vi utforska mer under kommande matcherna här, så vi får se hur det går i nästa match, om vi kan se något, om de är lika. Antingen ska vi vara så att du får säga lika dåliga då, så får vi se om du uppenbarar sig någonting där. Så det var ju en fråga om höjdskräck, och där var de ju rotade väl i någon låda, men de kom inte fram.
Nej, de fick ju ändå tips eller liksom ledtråd och Luke där, för Abadi sa väl att ja, men då ska man väl ta något med höjd på latin, och då sa Luke att ja, det är en bra idé eller något ditåt, och tyvärr så strubblade de bort sig där då och satte något som inte var i närheten av, tyvärr. Och alltså jag tycker med att han försökte ändå inkludera dem lite och få med dem i matchen lite så mer. Men jag tror de själva tyvärr hade gått ner sig lite mycket där, kände att de var ute.
Ja, det måste väl nästan vara så. Och det är kämpigt med när man jobbar på, och så kan man kanske en fråga av två, och så är man nära. Får man en, alltså det är, man får ju bara en poäng om man kan det ena.
Ja.
Och det är ju ingen vidare utväxling, så det är klart att nej, här fanns en rejäl uppförsbacke.
Och sen blev jag väldigt glad när det var, dels tyckte jag på första musikinslaget att det var ju trevligt med lite åldersspridning bland artisterna de tog in som hjälpte till och sådär. Sen blev jag förvånad att det dök upp en gästartist till då, med positivt förvånad, med Frida Hyvönen här till liksom musikfråga nummer två. Och där så fick vi höra att det skulle handla om berg, och då började jag tänka på en låt jag sjöng på jobbkören för några år sedan, Ain't No Mountain High Enough, som är det, ska vi se, Marvin Gaye och Gloria Gaynor för mig. Och där kommer jag ihåg också under Steve, en musiklärare vi hade på högstadiet, han gick ju igenom hela jazzens och sen rockens sedermera historia.
Just det.
Och han hade uppe att en annan låt som handlade om mountains, Mountainside River Deep, och att då var det Ike och Tina Turner, kom ihåg, och han snackade om att det låter ju jättehemskt här nu, men att hon sjöng bäst när hon blev slagen, så att säga, för det var ju något väldigt stort mörker i den här relationen, Ike och Tina Turner, att hon tydligen höll på att slå honom, och det här var väl på något vis kanske när hon blev mest slagen eller något, om man skulle se det på den skalan. Sen så gick de i skilda vägar, som tur var där, men hur som helst, man har ändå musiklaren Steve och tacka en del för både sin alltså just lite så, alltså intresse för musik kan jag känna, och så
vidare. Nej, men det var den att ha den grunden och att ha den grunden, musikhistoriska grunden, gjorde att har varit ett bidrag för att förstå, så att säga, egentligen klassamhället och liksom kulturella, vad ska man säga, kulturella kulturelit och alltså jag, inte för att det hade med det att göra, men det satte liksom olika, det förpackade kulturvärlden lite olika, alltså olika världar, och då, sen när ja. saker och ting uppenbarat sig lite äldre då, så kunde man liksom ta stöd i den här, ja men det hängde nog ihop med det och så där va.
Ja, för han hade ju overhead papper som han la upp på overhead-projektet, där det stod liksom bandets namn och så låttitel, och så spelade han ju, om det var hela låten eller en del av då, där han gick igenom, betade sig igenom med oss då stora delar av rockhistorien. Så jag kommer ihåg att han hade ibland väldigt så målande bilder, som att Beatles när de kom, så var det ju någonting som var väldigt, ja alltså det var ju, det var ju en del konservativa som tyckte att detta är liksom alldeles för sexuellt och alldeles för liksom vågat och sådär, när de sjöng om I wanna hold your hand, och att, men att Beatles då stod, de här som man idag tycker kanske då väldigt så lite mesiga, välklippta killar, de stod och tänjde på staketet. Och sen, men att Rolling Stones sen kom och sprang ner staketet.
Så det, exakt, I wanna, det kommer jag också ihåg.
Och då hette deras låt I Wanna Be Your Man, tror jag deras låt hette, ja. Då, som var liksom, gick betydligt längre i de här beskrivningarna, ja. Av sex och så vidare. Men nej, det är vissa sådana grejer som har etsat sig fram där, och jag har många gånger tänkt tillbaka på att det verkligen, alltså det var rätt så hårt då, man skulle plugga mycket gärna inför att skriva uppsatser om band och så, om man ville liksom lyckas ännu mer i betygsmässigt och sådär. Men det är bara det att vi, ja, när vi skulle, alla skulle försöka lära sig grundläggande trumkompet. Det kanske ingick i läroplanen i och för sig. Men ja, att man bara...
Nej, men det känns som ett eldsjäls engagemang. Även om man inte uppfattat honom som en liksom sån här spirituell person. Så en bra grund att stå på, tyckte jag. Och säkerligen flera års träning på den här utbildningen också, att han hade gjort det många gånger och liksom visste vad som funkade och som var viktigt och vad som behövde tas med och så. Och jag minns även då att han sa att han hade äldre elever då, som hade liksom kommit i efterhand och sagt att det här var grejer, eller tack för den här fina utbildningen eller så, att han påminner oss om att det här är någonting ni kommer ha nytta av ungefär, och det tror jag tog fasta på, för jag kanske hade tyckt det var liksom både svårt och kanske svårt att ta till mig, och det är just då, men särskilt jazzen då.
Ja. Ja, men visst.
Men där finns det saker ju... som har fastnat, call and response var något sånt där begrepp, ja. Som kommer tillbaka i det senare tillfället. Men det var ju, vad ska vi säga, det var ju musikfrågan där, och det var ju Ulf Lundell det var Tina Turner och Ulf Lundell då, de här två spåren. Så det var ju intressant och spännande att han har bott uppe i Åre. Och det tror jag han kunde behöva efter 70-talet. Där han skrev ju boken Jakt då, som är en av mina absoluta favoritböcker, som jag läst 3 gånger.
Wow. Ja, jag har fortfarande inte läst den.
Nej, jag vet. Och det är favoritbok. Den har väl någonting som... Jag läste den när jag var 20-årsåldern och tyckte liksom, det gav mig den här... vidgade vyerna, att man behöver inte vara konventionell så att säga. Det finns fler vägar i livet än att vara konventionell, och han är extremt okonventionell. Han ser ner på sin pappa som bara har ett vanligt jobb, och så liksom, vad ska det känna till, och testa något jobb och så blir det inget med det. Och så bara drömmer man ju om den här, om de här, att slå igenom och kunna jobba med, eller inte jobba med, utan kunna bara vara som man är i princip. Mm-hmm. Och sen finns det ett persongalleri som är som är så himla intressant i boken, med flera olika yvigheter då. Hans vänner då, som tar olika vägar i livet då. Så jag tror att han, och mycket av bokens huvudkaraktär Jack Rosstedt är ju en spegling av han själv då i tidigt 70-tal egentligen. Så, och det var ju ganska tufft, eller så här, hårt liv. Så att åka upp i jämtländska skogarna i slutet av 70-talet, det gjorde nog honom gott då, tror jag.
Men är huvudpersonen också musiker då liksom? Eller?
Ja, alltså en blandning av poet, musiker så. Så han skriver lite låtar och han slår inte igenom eller så, men han skickar in och blev lite... Mm. Alltså det är inte framgång, men han blev väl inte helt refuserad, men han blev absolut inte framgångsrik. Men sen är det en helt osannolik kärlekshistoria också, som jag har ju det var ju 10 år sedan, 10 15 år sedan, säkert 15 år sedan jag läste den senast nu. Tog mig an den på ljudbok i sommar, så då tyckte jag att den var ganska fin, den historien.
Ja.
Men den är ju inte genom rakt genom fin, utan det är ju ett strävande efter att hitta den här, ja, som han beskriver sitt i sin lycka där, det är ju inte, det finns ju ingen ingen enkel väg, men det är en ganska kul grej att i boken så åker de ju, det är en person som åker från Stockholm ner till södra Sverige och då stannar de till i Växjö, utanför Växjö någonstans på landet. Ja, ja. Det skulle teoretiskt kunna vara där jag bor då.
Ja, ja.
I princip där, och då står de böljande hampa, vad heter det? Alltså hampa heter det, vad man odlar på.
Ja.
Och för att ta Mariana.
Ja.
De står i vinden liksom så där, så det är ju 70-tals flower power när det är som bäst då.
Ja.
Så det var, fick en bild där, kanske skulle kunna varit på de här mina marker här, eller så.
Ja, men precis.
Så är det. Men det var i princip programmet i sin helhet. Jag tyckte det var kul med, eller kul att de fick med Maradona i en typ av fotbollsfråga, de fick med musiken, ja, såklart, det var lite historia kopplat till den här vad ska vi säga, boken där tidningen i början. Och det här med Boston Tea Party. Men jag tyckte också det var kul att de fick med Caroline, Karl XII:s dödsmarsch. Eller inte Karl XII, han hade ju stupat, men rätt, ja, rätt ändå, så att säga, från Norge tillbaka in i Sverige. Där det,
ja, jag håller med.
Det sägs ju vara, jag tror inte Estonia kom, nej det gjorde de inte, kom inte upp i de siffrorna, men Estonia var, är ju den händelsen efter dödsmarschen över fjällen.
Ja.
Som, där det har dött flest personer i svensk, eller i fredstid då, för det var ju fred under, ja, Karolinas dödsmarsch, så att säga. Karl XII hade ju helt enkelt, ja, han hade ju stupat då.
Ett skjuten i Norge där, ja.
Ja, och då hade man ju trupper som skulle hem, och då tog man sig i ett klart fint väder tillbaka in över de norska vidderna och in mot Sverige, va. Men det man inte kunde förutse då, man hade ju inte någon väderprognos på det viset, det kom ju en fruktansvärt snöstorm som gjorde att människor, det sägs att människor frös ju innan de var ute, alltså de frös ihjäl ståendes.
Mm.
Sen om det är en bildlig eller en bokstavlig beskrivning av det här, men sen kom de, fick de inte riktigt till det här med att man skickar ju förtrupper då, eller en förstyrka för att förvarna att nu kommer det typ ett antal tusen man till den här byn, så ni måste mobilisera. De fick man inte heller, alltså det fanns inte den infrastruktur som har kommit till helt, alltså i princip nedfrusna totalt, och kommit till en by och där fanns ingen, det fanns inte hus, kom inte komma inomhus, det var så många. Så då fick man efter att ha varit ute och frös, fick ändå fortsätta stå utomhus, och då hade de ju såna här, de fick ju elda stora bål då för upp värmen, och då beskrevs det att de här fältskärarna gick där och sågade av ben och armar som hade förfrusit då för att människor skulle överleva. Och de fyllde tunnor med de här armar och detta, alltså det är en makaber syn.
Oj, herregud, ja. Ja, det
Ja, det var många det var de som tog sig hemåt, det var ju inte så där jättemånga, men det var trots allt, det är många av dem som tog sig hemåt, så var det hundratals som alltså dog av sviten då.
Ja, så det var
alltså. Ja, ja, visst. Mm. Och i programmet här, nu nämnde de ju att det fanns en gravplats här på den här platsen då, som de hade hittat i efterhand. En massa skelett, antar jag.
Handöl heter väl bin eller platser där det är en massgraven eller så.
Precis, ja.
Vilket ju också är ett namn på en kamin tillverkad i Markaryd, där jag har sommarjobbat där, ja, på Libby då.
Precis.
Så jag blir lite för det som kring varför den heter som det gör, men det kanske kommer därifrån från början.
Jag antar att Libby har köpt in ett varumärke, eller har köpt in ett företag eller liknande då, och då fick man varumärket på köpet, och då kanske ju har sitt ursprung där.
Det är en av de lite mindre kända kaminerna, eller så, det kontor är väl den som är liksom lite mer, finns överallt nästan. Men ja, nej, men det, jag tyckte med att det var, ja, var fint att de lyfte in det, för det här är en sån historiskt skeende som jag har pinsamt dålig koll på. Så här blir det ju bra allmänbildning igen då för en sån som mig då, med den här, ja, som du säger, makabra historien om tusentals som strök med då, om min siffra rätt. Jo, det var det 3000 tyckte jag de nämnde siffran, och sen eller nämnde de och sen så att 600 låg i den där massgraven eller graven de har hittat. Det jag kände generellt var att jag upplevde att det var en tungvikt på historia. Eller i programmet igenom, där fanns i alla fall ett antal frågor som där det var liksom, jag kände att det fanns en fördel att vara liksom historievetare så att säga. Det var just det här med Karolinerna och det var det Boston Tea Party och, ja, och så kanske det är generellt, men jag reagerade lite på det den här gången och inte för att det hade kunnat rädda de andra, men det jag tycker ändå att ja, det är kanske, de skulle kanske blanda korten lite till.
Varför inte? Ja, men det ligger någonting i det du säger. Jag kan även lägga till där Michael Collins på, du vet inte ens om någon kunde det, men det är också någon typ av månlandning där. En börjar ju bli lite av en historia snarare kanske än någonting annat. Så att visst, där kan man väl sortera den också. Sen fanns det en del ledtrådar under Neapel med det här kungariket fram till 1816 eller sånt där. Så att det fanns en del guidning där helt enkelt.
Det gjorde det och så, men det, ja, det verkar ändå så att säga dött lopp eller lite hopplöst för dem att komma i kapp när det ser ut så här. Så det, jag blev inte riktigt klok på riktigt hur det kunde bli så här, eller just att de har i alla fall tidigare i matcher då gett sken av ändå lyckats, eller har de liksom lyckats en del, alltså nu bara föll korthuset ihop på något vis. Så att 51-22 blev slutresultatet. Ja.
De hamnade i någon, jag vet inte, hade han något namn på den här klubben då?
Ja, ett fint sällskap i alla fall. Så
något sånt, ja. Mm. Ja, ett riktigt fint. Bland annat var det ju Cecilia Hagen, alltså Jonathan Unges mamma ihop med Hoa Hoa. Legendarisk På spåret-deltagare som hade kammat över 50 poäng. Och det var också Jesper Röndahl och Elisabeth Höglund.
Det stämmer, och Peter Apelgren och Helene Benno nämndes också. Och det gjorde Fredrik Lindström sa att nu ingår ni också i det illustra sällskapet. Så det var också lite allmänbildning för ett år. Jag känner att jag får gå och slå upp sen. Men det är ju, ja, vi såg, det var ju något i hästväg det här får man säga. Och sjukt imponerande. Så att det blir ju drömfinal här skulle man kunna tänka sig, Timbuktu och Kocken då emot de här två. De som har stuckit ut mest.
Det är de som har stuckit ut och överraskat. Jag tycker det bleknar Claes Elfsberg och Magdalena Forsberg som vi inte har. Vi ser ju gärna att de inte är i final av underhållningsskäl. Får vi nog göra ett uttalande från den här podden då. Jag tycker inte, de bleknar ju både kunskapsmässigt framförallt underhållsmässigt, men jag tycker inte de står inte upp i den här nivån. Jag tror inte de har 10 poäng i ryggen knappt. Här får vi se 10-8 poäng, 10-8-8 eller något liknande va? Ja. 10-6-8 i resmålen och detta. Och jag tycker det vittnar om en stark. Vi får se hur det går i nästa. Nu har de ju spelat 2 matcher och vunnit båda, så vi ser nästa match där. Men sen är det ju semifinal och då får vi se vem som...
Och andra chansen också med Hanna Hellqvist och Ina Lundström finns det också kvar i någon form av match i alla fall.
Ja, det är ju de två som har så att säga kammat bäst poäng men inte vunnit båda sina matcher då. Helt enkelt här i den kommande. Så det finns ju nästa veckas match då är det ju Dyringer och Unge mot Patrik Arve och Irena Posa som ska göra upp.
Borde inte vara Farah Abadi och Johan Glans mot Irena Posa.
Exakt, förlåt mig.
Eller inte Irena Posa och Patrik Arve, precis, det måste det vara.
Så är det.
Så det är också bäddat för en rolig match. För jag tycker ändå att här fanns ju alltså humor. Bara att ha Jonathan Unge i studion. Och så här är ju en väldig tillgång. Medan då, Farah Abadi, Johan Glans. Alltså det var lite roligt i början. Men sen så där blev det lite mycket dåliga förlorar som vi var inne på.
Ja. Och sen är det ju lite grann Johan Glans humor. Bygger ju rätt mycket på att han ska kunna leverera en fyndighet på något vis. Snarare så gör han inte det så är han ju rätt. Så jag ska inte säga platt för han inte. Plattare än någon annan, men hans humor bygger ju lite på att han är rätt snabb sådär, och kommer inte den där repliken så blir inte han så rolig som Jonathan Unge har ju mer ett uttryckssätt tycker jag som tilltalar som är en underhållsfaktor hela tiden.
Ja, precis. Så. Absolut, han kan ju säga vad som helst och det ändå blir liksom lite komiskt och lite underhållning i alla fall. Att bara ha, han har, det är något med hans aura där också.
Exakt.
Så att det ser vi fram emot att se dem i
serien. Ser vi verkligen fram emot. Mm. Men du David, jag förstår att tiden går här och vi får ta oss an de kommande utmaningarna i veckan. För om en vecka så är det dags för en ny match och då är det sista grundspelsmatchen för den här säsongen på spåret. Sen tar vi oss an slutspelet och då är det en kvartsfinal, sedermera semifinal och till sist en final. Och det ser vi fram emot.
Det gör vi verkligen. Och så får vi hoppas på lite högre energinivå och lite mindre förhud där i nästa program. Förra var det Johan Glans där.
Även om det var de får jobba med poänginsamling istället för någon ekivoka gissningar.
Ja, jag tycker det ändå. Mm.
Ja, det är gott David. Du får ha det fint.
Detsamma. Ha det.
Ha det. Hej.